Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt.
Jaha, hej.
Hej,
det var torsdag. Och det är Life with Kids-podden med mig, Helena. Och jag har ju en ny kompis som nästan varje vecka. Och idag heter min kompis Sara.
Yes, hej.
Tack. Och Westberg också, om man ska vara väldigt formell.
Ja, men precis. Aha. Sara Westberg.
Mm. Mm. Och vi ska ju prata om, höll på att säga, mitt favoritämne. Det kanske låter lite illa att säga att luftvägsstopp är mitt favoritämne. Men det ligger mig i alla fall varmt om hjärtat. För att jag har ju sagt det väldigt många gånger i den här podden. Men det är ju en av mina stora rädslor i mitt föräldraskap, att mina barn sätter i halsen. Så jag tycker det känns jättekul att vi ska prata om det idag. Och så passar vi på att prata lite om så här, ja, men lite olycksfall och huvudskador och kanske avsluta med den här fantastiska handspriten också.
Ja, exakt. Vi får se vart vi hamnar.
Ja, men precis. Ja. Vi får se. Det blir spännande i alla fall. Men du, berätta lite om dig.
Ja, nej, men nu har jag ju fått presentera mig i alla fall. Ja. Så Sara är alltså mitt namn. Mm. Jag är mamma till 2 barn som börjar bli lite stora nu, snart 10 och 16. Och jag är ju här för att jag är sjuksköterska och jobbar med hjärt-lungräddningsutbildningar. Min bakgrund är i barnsjukvården.
Och på NEO till och med.
Ja, men till och med det. Så jag har jobbat mycket med nyfödda sjuka barn och för tidigt födda barn, helt enkelt. Och deras föräldrar framförallt, för att det är ju definitivt en hel familj.
Ja, det kan man säga. Och sen har du en annan, jag höll på att säga superkraft också, det är att jag bott på Resarö, precis som jag.
Ja, exakt. Ja, det är ju sånt man kommer på här.
Ja, när man sitter och pratar lite. Ja,
precis.
Ja, NEO. Jag tror att det är många av oss som har haft barn på NEO som kommer ihåg den tiden som så här fantastisk på många sätt, men också väldigt läskig. Och,
ja.
Ja, gud, vi var där i 10 dagar tror jag med våran förstfödde. Han var ju för sig väldigt stor, han var ju över 4 kilo, men han kunde inte behålla sockret.
Nej.
Sockernivån.
Precis.
Så därför var vi där.
Ja.
Så det är alltid så här, när någon säger att de jobbar på NEO, då blir man alltid så här lite varm i hjärtat. Och så.
Ja, men såklart. Absolut. Oftast är det ju inte det man förväntar sig.
Nej.
Gud, när man får sitt barn.
Jag förväntar mig vare sig akutsnitt eller NEO-tid.
Precis.
Men det blir bra ändå.
Ja, exakt. Nej, men det är faktiskt en, även om det är mycket jobbigt, så är det en väldigt positiv del av sjukvården. Man får liksom möta många nya föräldrar som växer i sin roll under de här tiden som de är där. Och även om det är jobbigt så mår ju de flesta barnen väldigt bra när de åker därifrån.
Mm. Ja, det är ju fantastiskt.
Så det är härligt.
Mm. Men du jobbar ju också på Life in the Mind. Inte ja. Life with Kids, utan Life in Mind.
Exakt.
Berätta lite om vad är det?
Ja, men Life in Mind är ett utbildningsföretag. Så att vi jobbar ju med hjärt-lungräddningsutbildningar. Och vi säljer hjärtstartare, helt enkelt.
Mm.
Hela våran grej är ju att vi brinner för att sprida liksom, kunskap om hjärt-lungräddning och Att man ska kunna det här och veta vad man gör i en akut situation helt enkelt. Så att vi rör oss både i företag, men en stor del liksom av våran kundgrupp, eller man ska säga då, det är ju småbarnsföräldrar helt enkelt.
Såna här som jag.
Exakt.
Nojiga mammor och pappor som vill känna sig lite tryggare.
Ja, verkligen. Så att ja, det är det vi gör. Mm. Det är liksom, det är våran grej.
Det är eran grej. Mm. Ja, jag gick ju en sån utbildning för jättelänge sedan och jag har ju förstått att det har hänt en massa saker, så jag tror att jag kommer lära mig jättemycket idag också.
Ja, nej men det är ju så, riktlinjerna de blir, ja, man utvärderar efter forskning och så gör man om och ändrar små detaljer här och där. Mm. Så att så är det. Man behöver göra det här regelbundet för att känna att man håller sig uppdaterad. Och det här är ju ingenting som man normalt utsätts för.
Och tur är väl det.
Exakt.
Åh, herregud.
Ja, ja, men ändå så ska man ju ha handlingsberedskapen. Liksom,
precis. Så att man kan bli lite lugnare.
Exakt.
Ja. Mm. Och herregud, var ska vi börja någonstans?
Ja.
Vi kan börja där hemma vid köksbordet.
Ja.
Och man sitter där, förhoppningsvis sitter man ju ner och äter, men det kanske vi kommer tillbaka till att det är en bra grej.
Ja.
Och så sätter någon av barnen någonting i halsen.
Mm, precis.
Paniken infinner sig.
Ja, alltså det här ämnet med att sätta i halsen är ju otroligt ångestladdat för så många föräldrar.
Inte bara jag alltså.
Nej,
det här är, jag trodde att det var min terapitimme.
Ja. Nej, det tror jag att många lyssnare kommer känna igen sig. Mm. Att det är liksom den största farhågan och den kanske största anledningen till att många kommer på kurs. Mm. För att man känner så här, jag måste få träna på det här.
Mm.
Men jag tänker att det börjar ju redan då när man har det här lilla barnet som börjar komma upp i ålder att det är dags för smakportioner.
Oh,
de
no.
ska plötsligt äta själva.
Ja.
Eller man ska börja ge dem mat helt enkelt.
Hemska tanke.
Ja.
Tyckte jo, jag.
Precis. Jo, men det är ju det, för att de ska liksom få testa bitar och de ska lära sig äta helt enkelt. Stoppa och vill börja äta själv. Mm. Plötsligt får man inte hjälpa till med allting längre. Det är ju så.
Mm. Och det är ju så här, i grunden är ju det där fantastiskt. För man gör ju inget annat kanske heller än att längta efter att man ska få börja liksom ge dem någonting annat än om man flaskmatar eller ammar eller vad man nu gör för någonting.
Mm, definitivt.
Det är ju så här roligt att få testa samtidigt som att det är läskigt liksom.
Ja, men verkligen. Mm. Men jag tänker så här att i grunden så är det viktigaste att man måste ju få testa.
Ja.
Ja, det är ju viktigt det här att liksom motoriken med att tugga och svälja är någonting som alla barn måste lära sig helt enkelt och träna på. Och så är de ju olika, så att det här går liksom olika fort och man är olika bra på det.
Mm.
Men man måste liksom prova det här helt enkelt.
Jag får inte purea min sexåringsmat. Liksom.
Nej, det är inget bra. Och mag, det har ju hänger ihop med det här med matsmältning och sånt också. Att liksom, när man börjar bli stor så behöver man ju få tugga sin mat för att magen ska fatta. Och
jag förstår det här.
Hur jobbigt det är att höra. Men och, om vi börjar liksom, utgår ifrån de här som är ganska små nu då, så är det ju så att alla ser vi ut så i och för sig. Men att luftstrupen och matstrupen sitter precis bredvid varandra.
Mm. Det är det första problemet alltså.
Det är det första problemet. Att de sitter ju där och liksom, man har det här strupblocket som ska liksom täcka för luftstrupen för att inte maten ska komma ner där.
Mm.
Men händer det någonting då, man liksom tuggar inte ordentligt eller gick lite snabbt, och så vet vi ju alla, för vi har alla någon gång liksom varit med om det här, att det kommer någon liten bit som bara nuddar luftstrupen. Och vad händer då? Ja, vi börjar hosta framförallt. Mm. Alltså oftast ganska mycket, okontrollerat, det bär in i ögonen. Och det är ju liksom helt normalt.
Mm.
Man hostar tills man liksom känner att okej, nu har jag rätt ut det här.
Ja.
Och det är ju samma för barnen. Och det är ju en reflex som är det absolut bästa sättet för att få bort det här som har fastnat.
Mm.
Inte fastnat kanske, utan bara ligger och reta lite där. Och det är det man kallar för ett delvis luftvägsstopp. När man fortfarande har hostreflexen eller hoststöten kvar.
Mm.
Men så finns det ju det här då när det blir totalt stopp. När det faktiskt är någonting som fastnar där och som inte kommer upp. Det går inte att hosta.
Nej.
Mm. Och det är ju det här som vi är rädda för.
Jag får lite svettningar bara vi pratar om det. Ja.
Ja. Nej, men och då har vi ju en helt annan situation. Och då kan vi tänka så här, men hur vet jag då? När är det dags för mig att hjälpa till?
Mm.
Och då säger man så här att så länge barnet kan hosta helt enkelt, så försöker vi hålla oss lugna, uppmanar dem till att hosta, stanna kvar i ögonhöjd och bara hjälpa dem. Hosta en gång till. Jättebra.
Ja, men det hosta här, mer liksom.
Ja, hosta mer. Bra. Om det blir då så här att nu var det helt tyst. De stoppar någonting i munnen. Det är liksom, ja, vi märker att okej, nu händer det någonting här.
Nu sitter det fast.
Nu sitter det fast. Det är helt stopp. Då går det inte att hosta. Då får man tänka att då har ju fast, någonting fastnat där i luftstrupen som gör att jag kan ju inte ta ett andetag. Och då kan jag heller inte hosta.
Nej, ja, just det. För man tar ju luften, alltså när man hostar, tänker jag, går ju luften ner och sen så hostar man, trycker man upp det liksom.
Exakt. Mm.
Jag försöker se den här luftstrupen framför mig.
Ja. Ja, nu sitter det någonting där precis, precis i vägen. Och det kommer ingen luft förbi riktigt.
Hur stor är luftstrupen på en liten bebis?
Då är det så att den allra, allra minsta är då som lillfingret.
Ja, det är inte
stort. Det är inte större. Ja, så att det är ju, luftröret är inte stort, nej, helt enkelt. Men nu har vi någonting fast här nu då.
Och då måste lilla bebisen.
I den här lilla bebisen.
Eller bebis, men ja, litet barn.
Vi säger spädbarn här då. Från 0 år och upp till 1 år. Man delar in liksom handgreppen och gör lite olika på 0 till 1 år. Och sen från 1 år och upp till pubertet. Och faktiskt samma sen på, även på om man ska hjälpa en annan vuxen. Och jag har ju med mig dockor här.
Ja, jag vet. Knasigt, de kan de inte se.
Nej, de kan man inte se. Men du kan se dem.
Jag kan se dem. Och så kan jag försöka beskriva. Och sen ska vi se hur vi kan lösa det här digitalt så att ni också kan få se på sikt.
Exakt. Och de här övningsdockorna som jag har med mig nu, det är 2 uppblåsbara varianter.
Det är som små bebisar, typ ett halvår kanske.
Ja, det är nog en liten halvårs bebis som vi har framför oss just nu. Som faktiskt då sitter här med smakportionen, har fått en liten tugga och det blev inte som det brukar. De reder inte ut det helt enkelt. Och då blir det ju som jag beskrev, liksom, det blir helt tyst. Man kan nästan se på i ansiktet där, det blir lite panik. Inga ljud kommer framförallt och ganska snabbt när man inte får syre så blir man ju lite blå om läpparna. Jag måste ju lyfta ur den här lilla nu då, ur sin
stol.
Och vad kan man tänka sig då här om jag är lite panikslagen? Att jag kanske rycker upp det här barnet lite snabbt.
Alldeles för snabbt.
Alldeles för snabbt, precis. Och vad tror vi händer då?
Då åker det ännu längre ner i luftstrupen.
Exakt. Så jag försöker att ta det lite försiktigt här. Samla mig, liksom, lyfter upp mitt barn. Och sen så är det superviktigt då att när jag ska börja med de här ryggslagen så måste jag stabilisera nacken. Och det gör jag genom att hålla ansiktet i min hand.
Hålla ansiktet i handen?
Ja. Jag lägger liksom ansiktet i min
då i känns handen. Det ju som att de inte får luft, men det får de ju ändå inte.
Precis så. Ja.
Och, för du håller ju verkligen över hela ansiktet nu.
Ja, ja, nu har jag liksom öppnat handen så att jag kan stabilisera hela ansiktet. Det här är ju, man blir ju lite slapp här samtidigt.
Men lite som man håller i bakhuvudet på ett barn när man håller dem. Fast de ligger åt fel håll nu kan
precis
man säga.
Precis. Och det blir ju i magläge då man tänker. Att barnets mage är på min underarm. Och sen vill jag ha huvudet lite lägre än övriga kroppen. Och det är ju tyngdlagen här som får hjälpa till då.
Det kan man ju förstå att det ska liksom upp eller neråt. Eller, ja.
Precis.
Det ska upp ur luftstrupen helt enkelt.
Så lite liksom som att vända, inte barnet helt upp och ner här, men sänka huvudet lite lägre än kroppen. Sen tar jag min handflata, eller handlov, och så ska jag slå mellan skulderbladen ungefär på barnet. Det här lilla barnet nu, alltså från 0 år upp till 1, det är ju en ganska liten yta. Så den övre delen av ryggen.
Man behöver inte riva av några kläder och sånt där, utan man kör bara som det. Bara för att liksom.
Exakt. Och man kan ju tänka så här, att har du fastnat här och det är helt stopp, då är det ju lite tidspress. Det här är ju faktiskt ett livshotande tillstånd. Så jag måste ju agera ganska snabbt.
Nu är det bara.
Nu är det bara att göra det. Så nu har jag barnet här då. Och då slår jag mellan skulderbladen 5 gånger. Ganska hårt och snärtigt. Jag gör det nu för att se om det låter någonting här.
Ja, det kommer garanterat göra.
1, 2, 3, 4, 5. Det ser
hårt
lite
och lite så här snett neråt kan man säga.
Ja,
Som att man vill slå upp det liksom.
Exakt. Mm. Om du tänk hur du sitter fast och att du ska liksom slå samma väg som föremålet ska ut. Mm. Helt enkelt. Mm. Lite uppåt. När jag har gjort de här 5 ryggslagen nu då. Mm. Så måste jag vända barnet om.
Just det.
Då tar jag min andra hand nu. Precis som du beskrev förut. Här ligger jag den på bakhuvudet. Och vänder hela barnet om. Då ligger barnet istället på rygg i min andra hand.
Mm.
Mm. Jag fortsätter att stabilisera nacken som var så viktigt.
Mm.
Och sen så får jag trycka med 2 fingrar.
Ska jag kolla om det har kommit upp då eller när det har slagit?
Mm. Man brukar vänta med.
Mm.
Om du, självklart, om du får någonting i handen här och barnet börjar skrika. Då har vi löst det här.
Mm.
Mm. Har du liksom inte egentligen fått någon reaktion. Så då gör man det här direkt.
Ja.
Mm. Vi har 2 bröstvårtor.
Mm.
Så jag lägger min pekfinger och långfinger mellan bröstvårtorna och på bröstbenet. Det är liksom mitt på här.
Det ska vara lite hårt.
Ja, precis.
Mm.
Och så ska jag ju trycka igen 5 gånger. Hårt och snärtigt emellan här.
Mm.
Och alltid, precis som vi sa innan, tänka på att huvudet är ju lägre än kroppen.
Just det. Inte som i vanliga fall när man bär sin bebis att man har huvudet lite uppåt, utan tvärtom.
Tvärtom.
Mm.
Man kallar det dränageläge i sjukvården. Mm-hmm. Så att man sänker huvudändan helt enkelt. Mm. Och så trycker jag nu då 5 gånger hårt och snärtigt här. 1, 2, 3, 4, 5.
Kom igen nu bebisen.
Det jag gör nu, det är ju att den luften som finns i lungorna kvar sedan innan. Den använder ju jag för att trycka upp föremålet.
Just det.
Jag trycker ihop lungorna så att luften pressar på det här föremålet som har fastnat. Mm.
Det förstår man nu när du förklarade hur luftstrupen liksom såg ut. Ja. Jag ser den fortfarande framför mig.
Mm. Jättebra. Nu däremot vill jag titta i munnen.
Mm.
Kommer det upp någonting nu? Då får man tänka så här, om jag synligt ser någonting inne precis i munnen, då kan jag ju plocka ut eller torka om det liksom kommer kräks eller vad det nu är som kommer upp. Är det något så här att jag tror att jag kanske ser någonting långt där nere i svalget, då ska jag inte ner och gräva.
Nej, just det.
Mm.
Aldrig gräva i mun.
Aldrig gräva ner i svalget.
Nej.
Precis.
Men i munnen kan man liksom...
I munnen kan du ju, om du skulle se någonting precis här nu, då kan jag ta bort det. Men inte gräva.
Nej, och
det
man vill liksom inte trycka ner något igen, känner man ju.
Precis så. Mm. Det är det som är risken. Att i den här lilla luftvägen, eller matstrupen, alltså att börja gräva där, då kommer jag sannolikt att göra mer skada.
Ja. Det är ju också en så här viktig grej. För jag kan tänka mig att när paniken infinner sig så vill man ju bara så här, jag tar en pincett liksom. Alltså,
exakt.
Det kanske är att överdriva, men man vill ju bara ta bort det. Liksom.
Precis. Ja. Det vi pratar om nu, de här handgreppen och det vi gör, det är otroligt effektivt.
Mm.
Det här är jättebra liksom, sätt att lösa den här situationen. Och i 99% av alla fall här så kommer det att gå bra. Kanske redan på andra ryggdunken att hostar till, det kommer upp och så har vi istället ett skrikande barn här
och i famnen. Gråtande förälder.
Och en gråtande förälder. Mm. Skärrad och jättejobbigt.
Mm.
Men ja.
Nu har vi gjort en vända här.
Nu har vi gjort en vända.
Hur många vänder ska man göra?
Mm. Då säger man att man gör 3 vändor av det här. Mm. Alltså 5 ryggdunk, 5 brösttryck, titta i munnen, inget uppe. Då upprepar jag det här 2 varv till så det blir sammanlagt 3 vändor. Har jag inte fått upp föremålet efter det, då måste jag gå och larma.
Mm.
Ringa 112 och sen får jag fortsätta med de här handgreppen.
Mm.
Såvida inte barnet blir medvetslöst.
Hur vet jag om det bara är tyst eller om det är medvetslöst?
Ja.
Vet man det?
Mm. Ja, alltså jag tänker så här att så länge det finns syre kvar i hjärnan så kommer ju det här barnet fortfarande vara vaket. Det vill säga, det kanske är stelt som en pinne och liksom verkligen har jobbigt med det här som sitter fast.
Mm.
Men när det går över till att det inte finns syre kvar, då kommer ju till slut det här barnet att
slimma
helt enkelt. Mm. Och då blir det som en sandpåse i famnen istället. Det liksom är ju inga reaktioner kvar.
Nej.
Mm. Och hamnar vi i den situationen, vilket ju, jag vill ändå säga det nu, är otroligt ovanligt.
Det är också väldigt skönt att höra, tror jag.
Ja.
Mm.
Men blir det så, då är det så här att då måste man starta ett lungräddning istället.
Just det. Och det har vi valt att inte prata om idag, för det känns som att Exakt. Det är så, liksom en stor grej till. Så vi valde att fokusera på luftvägsstoppet.
Ja.
Som ändå är alltså, vanligare, även om de också är hyfsade. Alltså att de sätter i halsen är ju ändå ganska vanligt, men de klarar ju oftast själva.
Precis.
Eftersom hålar är så pass ovanligt. Så vet. Vi pratar inte om det just idag i alla fall.
Vi pratar inte om det idag. Vi pratar om handgreppen tycker jag, och det här är ju liksom det som vi gör då. På den här lilla vännen.
Mm. Och när man gjort det här 3 gånger och inte någon reaktion, då får man ringa 112.
Då ringer man 112 och sen...
Och sätter på högtalare.
Sätter på högtalare, precis. Och så får man ju givetvis hjälp av den som är på andra linjen här.
Mm, precis.
Att känner man sig handlingsförlamad nu så kommer de att guida.
Mm. Bra. Det känns tryggt.
Ja.
Och nu är frågan, om de är lite äldre då, de här barnen?
Exakt.
Eller barnet.
Ja. Och då... Är det ju så då att när man har passerat 1 år och liksom upp till pubertet eller vuxen ålder så är handgreppen samma.
Mm.
Däremot är det klart att du håller ju en 4-åring lite annorlunda än om det är din... Ja,
får väldigt långa armar. Och så väldigt långa armar om man ska liksom försöka lägga någon i.
Precis. Mm. Men nu ska vi inte lägga dem på armen längre, vilket är tur, för det orkar vi inte.
Nej, det hade varit svårt.
Precis. Och då... Jag tänker att,
har vi en annan kompis?
Då har vi en annan kompis här. Det kanske är... ja, men det är en liten kille på 4 nu då.
Mm. Mm. Oh, jag har ju en sån.
Ja, det blev ju väldigt billigt här nu. Men jag tänker att det...
Ja, men det är bra för mig.
Det här är något bra. Som du kan relatera till här. Det kan ju vara så att man är på ett barnkalas till exempel.
Mm.
Vilket vi alla vet att det är ju, då är det mycket barn i omlopp och plötsligt så är det lite svårare att hålla koll på alla. Vi kommer ju till sen hur man kan förebygga det här och det är ju bland annat till att äta och sitta ner. Men här har vi i alla fall den här 4-åringen som ryckats roffa åt sig en godisbit och sprang iväg och stoppade den i munnen. Och plötsligt så sitter det fast helt enkelt.
Mm.
Men den här lilla killen, han börjar hosta hysteriskt. Och det är snabbt någon vuxen på plats här som ser att det är något som retar i halsen här. Så att skillnaden här då mellan spädbarnet och den här, det är ju att här kan vi ju uppmana barnet att hosta.
Ja.
Det kan vi inte med en liten 1-åring, inte säkert att de kan ta instruktion helt enkelt. Men här kan vi göra det. Så vi uppmanar till att fortsätt hosta.
Ta i nu.
Ja. Mm. En gång till. Hosta, hosta, hosta.
Mm. Mm.
Men till slut så orkar inte den här lilla vännen hosta mer. Det går inte. Och nu börjar det bli riktigt jobbigt helt enkelt. Vi märker att nu kommer ingen. Hostreflexen är borta. Det blir alltså helt tyst. Precis samma här. Panik i blicken nu. Mm. Det här är ju inte roligt. Nu börjar den här lilla vännen bli rädd.
Mm.
Vi pratade om det att man absolut kan bli lite blå om läpparna och i den situationen blir det tyst, då måste jag ingripa.
Mm. Men är det så att det alltid är först när det blir tyst som man ska ingripa? Kommer på nu? Eller ska man börja slå när de fortfarande hostar själva? Eller ska man alltid få hosta klart?
Ja, alltså det är så här att hostreflexen är liksom vårt absolut mest effektiva sätt att få upp det här. Det blir som en hoststöt som liksom tar det här upp och ur luftvägen. Så att, nej, man ska inte gärna vara framme och börja slå i ryggen på någon som kan hosta.
Nej.
Och det är ju egentligen för att så länge vi liksom står upprätt och hostar, så börjar vi slå i ryggen här, då kommer vi att motverka effekten.
Alltså... Och det där är ju jättebra, men det är så himla lätt, känner jag i alla fall, om det är någon som börjar liksom hosta, att man vill hjälpa till på något vis.
Mm.
Men det är ju snarare tvärtom då, kanske.
Ja. Kanske lägga en tryggande arm runt här och liksom stanna kvar och visa att jag är här med dig. Mm. Hosta nu, det går jättebra.
Mm. Men jag tänker också, nu är jag kanske lite ur spår, du ska snart få fortsätta här.
Ja.
Men jag tänker som vuxen hör man ju såna skräckhistorier att folk sätter i halsen och går därifrån.
Mm.
För att man liksom skäms för att man vill inte sitta där och hosta och gråta och snurvla och allt man kan göra inför folk. Och sen går man och sätter sig på toalett och får inte upp det och så går det liksom mot pipsvängen.
Ja.
Gör barn likadant? Eller är de liksom lite mer knyss, vad heter det? De är lite mer så här, det gör ingenting om jag hostar och snurvlar framför folk.
Nej, men jag tror
eller gör de lite likadant? Så att man ska hålla liksom extra koll, tänker jag då. Så att
ja,
inte...
jag tycker alltid att man ska hålla lite extra koll liksom, när det kommer till såna här saker. Men jag tror barn har inte samma tendens att, som vi vuxna, att känna liksom, oj, här, nu ska jag inte störa.
Nej.
Och så går jag och låser in mig. Det tror jag är lite en vuxen grej.
Mm. Och det måste vi också, kan vi säga åt alla föräldrar där ute, gör det helst inte det.
Verkligen inte.
Det är livsfarligt.
Ja, när vi har vuxenkurs pratar vi jättemycket om det här. Mm. Att liksom kollegor emellan till exempel, i arbetsmiljö är det ännu mer så att man inte vill
störa. Ja, hemma kanske man ändå kan liksom stå ut med.
Eller liksom. En liten stund längre i alla fall. Ja. Men det är ju viktigt.
Mm. Min svärmor satte faktiskt halsen, nu kommer jag från spåret ännu mer, men här för bara någon vecka sedan, nej, men så här, på riktigt. Ja. Och hon gick ju in på toaletten.
Ja.
Och hon sa ju det efteråt, nu lyckades hon ju jag tror nog faktiskt att min svärfar liksom uppmärksammade det här och fick dunka till henne så att det till slut kom upp. Men, men hon sa det så här, gud, jag gick in på toaletten. Vi bara, men det är ju livsfarligt, så får du inte göra. Liksom.
Nej, precis.
Tänk om inte Lasse hade hört dig.
Ja. Nej, man ska ju stanna kvar där det finns någon annan i närheten.
Så att uppmaning till alla föräldrar också.
Mycket bra.
Nu får du fortsätta med 4-åringen.
Som har fått vänta väldigt länge här nu
förlåt,
på hjälp.
Förlåt. Hoppas han lever fortfarande.
Ja. Det är precis egentligen samma på det sättet att vi ska börja med att dunka i ryggen.
Mm.
Och att det alltid är 5 gånger oavsett ålder.
Och samma snärt och samma styrka.
Ja, precis. Eller? Att man ju faktiskt även här måste våga ta i.
Det är bättre att det går sönder något ben i kroppen och man får upp det som sitter där, va?
Definitivt. Mm. Om vi pratar om att man ska rädda liv här så är det ju givetvis så. Våga ta i. Det här är liksom
För där kan jag också känna att man liksom, man vill inte dunka till sina barn så hårt liksom.
Man kanske inte vill dunka till någon annans barn så hårt.
Verkligen inte.
Nej. Så att, alltså absolut, det här är ju förknippat med lite så här, ja men den här om man får säga att det är lite svenskt, att vi är lite extra försiktiga. Men här är det viktigt att våga ta i.
Bra. Fick vi det sagt också, tänker jag.
Ja, men det är väl jättebra. Vi måste tänka på då, när vi ska dunka i ryggen här, att jag skulle lägga min hand kanske över bröstkorgen på det här barnet.
Mm.
Eller lägga barnet över mitt knä till exempel. Mm. Någonting där jag kan få lite
stöd.
Lite stöd.
Mm.
Och jag måste alltså även här böja huvudet framåt.
Mm.
För att huvudet ska vara lägre än kroppen. Om barnet står här, då blir det ju som att man viker sig i dubbelvik. Liksom. Man fäller ner överkroppen, håller sin arm liksom över bröstkorgen och sen får man slå då. Här pratar vi igen, mellan skulderbladen och hårt och snärtigt.
Yep.
Liksom inåt, ja, neråt och uppåt, om man ska säga då.
Jag ska provslå på dem där sen.
Det ska du göra. 1, 2, 3, 4, 5.
Men det känns som att man vill
hosta till. Exakt.
Jag vill hjälpa den här lilla killen.
Ja, och här är det ju att mina slag ska skapa, istället för den här hoststöten, den här vibrationen som gör att liksom det här föremålet flyttar sig uppåt i luftrupen. När jag har gjort det, då måste jag ju nu istället trycka till i magen.
Just
det. Vi kallade det för brösttryck på lilla bebisen, för vi använde 2 fingrar. Men här, på det större barnet, så knyter vi näven, letar efter navelhöjd, den mjuka delen av magen.
Mm.
Och så sätter vi den andra handen över.
Mm.
Och sen måste vi igen fälla framåt.
Just det.
Och här får vi då trycka med handen, liksom rakt in i den här magen nu.
Mm.
Tänk liksom inåt och uppåt, 5 gånger. 1, 2, 3, 4, 5.
Mm.
Då har du ju en person som liksom hänger över dina armar.
Just det, det blir samma sak där nästan som ryggdunkarna fast...
Ja, precis. Men här har vi ju det här igen då, att vi kan använda den luften som finns i lungorna. Mm. Vi trycker upp den nu underifrån för att liksom putta upp det som sitter fast. Mm. Så 5 ryggdunk, 5 buktryck och sen igen tittar vi i munnen. Är det någonting som kommer upp här?
Mm.
Och då kan man ju säga så här, i de flesta fall, så fort jag drämmer till i ryggen här och vågar ta i lite hårt nu och slår i ryggen, då är det ju med högst sannolikt att det kommer upp med en host på andra slaget.
Mm.
Mm.
Det är skönt.
Mm. Gör inte det, upprepa igen 3 gånger och sen får jag larma.
Mm.
Eller om det här barnet då igen blir medvetslöst, helt enkelt.
Men man larmar oavsett, va?
Du larmar oavsett alltså, först. Mm. Ja, sätter på högtalaren för att få liksom vidare instruktioner.
Mm.
Det är så här att i kursen så pratar vi om det här att andningen alltid går först. Och här har vi ju ett person som, om det blir medvetslöst, vi vet att något sitter fast i halsen, så finns det ingen andning, egen andning.
Nej.
Och det är då man kommer dit att man måste starta i lungräddning.
Just det. Mm. Och det får man ju också support med. Alltså det är ju skönt såklart att ha gått en kurs och veta hur man gör, men man får också support via 112 då.
De kommer att hjälpa dig efter bästa förmåga hur du ska göra då. Yes. Så för där du... har vi liksom skillnaden.
Just det.
Om
man nu har fått upp det här föremålet, alltså både på bebisen eller på lite äldre barnet, är det något man ska vara ska man ändå larma, vad ska man vara uppmärksam på? För jag tänker så här, om det finns något kvar eller har det bara, förstår.
Precis.
Hur nojig behöver jag vara efteråt?
Man kan säga så här att när man har fått upp det här föremålet så är det en sak som man liksom ska vara lite extra observant på. Och det är hur andningen låter efteråt. En normal andning är ju, ja men som när vi sitter här, man hör egentligen inga speciella ljud ifrån andningen.
Nej.
Det är ganska ljudlöst helt enkelt. Och då låter det ju normalt. Men är det så att man ändå, man får upp det här. Det låter inget konstigt, men det var ett ordentligt tillbud. Jag har fått liksom slå ordentligt, kanske också trycka i magen innan det här kom upp. Det har ändå varit på riktigt jobbigt liksom. Så säger man ändå att det är liksom vårat råd att man ringer ändå 117 och ber om råd. Liksom, hur tycker ni att ni ska göra? För nu har det här hänt.
Så menar du nu 112 eller menar du 1177?
Förlåt, 1177.
Nej, men bara så att vi vet vart vi ska lägga.
Ja, precis. 1177.
1177,
ja. Bra. För vi har ju inget akut liksom, tillstånd när vi har löst det
här. Det var därför jag ville bara dubbelkolla vart man ska ta vägen.
Jättebra. 1177, och då kan det vara så att man helt enkelt får åka in för observation.
Och då röntgar de, eller vad gör de då när man kommer in?
Det beror nog på hur det ser ut. Är det ljudlöst och allt verkar bra, så är det inte säkert att man gör mer än att man behöver liksom lyssna på lungorna och undersöka barnet helt enkelt.
Men bra. Men, man kan alltid ringa, tänker jag, 1177, om man är orolig.
Verkligen, det kan man. De har ju liksom kunskapen och det ska vara liksom utbildad personal som kan svara på frågor.
Och det enda som skulle kunna hända då, det är att man får åka in i onödan. Och det är väl kanske bättre då än att gå runt och orolig.
Exakt. Finns det en oro här efteråt, så tycker jag definitivt att då ska man inte bortse från den.
Nej. Bra.
Men det vi har här är ju då att om det inte låter normalt, alltså det är biljud av något slag. Säg att det är pipande, lite väsande ljud, eller lite småhosta fortfarande. Då är det så att då är det något som kanske fortfarande finns kvar och reta lite i luftvägen. Och det som kan hända då, det är att slemhinnan svullnar. Och då har vi ju plötsligt ett problem igen, att luftvägarna blir påverkade.
Just det.
Och en påverkad luftväg kan ju, ja, det är ju inte bra helt enkelt. Så på grund av risken för svullnad i samband med biljud, så ska man faktiskt larma. Då ringer man 112 och påkallar ambulans. För att det här kan gå ganska snabbt. Att en svullnad gör att man helt enkelt har en ofri luftväg.
Det var ju, vi fick ju faktiskt det som en liten uppmaning när jag skrev att vi skulle träffa dig i våra sociala kanaler. En mamma som hade, vars barn hade tävlat om hur länge de kunde ha ett mynt i munnen. Dottern vann, kan man säga. Men liksom satte den i halsen. Men sen liksom fick upp det. Eller fast inte ut, utan hon sa väl att hon svalde det. Men då hade hon ändå ringt och då kom ju ambulansen ändå. För hon sa att det kan ju sätta sig på högkant och sen bara lägga sig ner igen. Så det sa hon, snälla, säg det här till era lyssnare. Så att, är det mynt inblandat? Och man tror att de har svalt av, så ring ändå.
Nej, men precis.
Men det gick ju bra, den hade ju kommit ner i magen. Så att det var inga konstigheter, men det var ändå...
Och jag tänker så här, är man det minsta osäker på vad ska jag göra nu? Alltså ring. Det finns ju någon annan då som kan göra den bedömningen.
Ja, men precis. Som inte är heller förälder och väldigt så här emotionell i en sån där situation.
Verkligen. Jätteviktigt.
Men bra.
Men vi kan ju kanske försöka undvika det här med att sätta halsen också, tänker jag.
Ja,
precis. Min fråga är ju hur länge jag ska skära korvar på ledden, längden. För det har jag ju fått lära mig från dag ett. Att slantar är men lite som den här pengen.
Mm.
Slantar är inget bra för små barn. De är runda och lägger sig lätt över där luftröret.
Mm.
Så att man skär dem liksom på längden istället för på tvären. Men hur länge behöver jag göra det?
Ja, och det är det här som är så svårt.
Ja.
Att det finns ju inget facit eller rätt svar.
Jag förstår det.
Egentligen mest för att det är så otroligt individuellt.
Mm.
Hur barn lär sig det här med att tugga och svälja. Och vad man liksom, man utvecklas olika snabbt. Man är olika bra på det här.
Mm.
Så att här måste man ju lite våga gå på sin egen magkänsla då, när det kommer till att man har så stora barn. Men alltså,
för mig har det blivit en tics-idé, tror jag.
Ja,
för det är så här, jag vet att han hanterar det här.
Ja.
Så länge han liksom sitter ner och så här, han har inte något problem med att sätta i halsen.
Nej.
Men ändå står jag där och så står jag där varenda gång och så tänker jag så här, undrar hur länge jag ska hålla på med det här.
Mm.
Men ja, jag förstår att det här är ett problem hos mig och inte hos honom.
Ja. Det kanske är att jag måste säga ja faktiskt på det.
Tack, jag förstår.
Ja. Men, och sen så många undrar ju så här, ja men säg då vad jag inte ska ge. Liksom. Ska de inte äta och vad ska de? Och det går ju inte att säga det. Om jag skulle säga att det är liksom korv med skinn och vindruvor, ajajaj, ger de inte det. Då kommer ju lyssnarna här efteråt aldrig någonsin ge sina barn det.
Nej.
Så att det finns inga sådana liksom,
och popcorn regler. Har ju varit i ropet också.
Exakt, och det är ju för att plötsligt så faktiskt händer någonting då, en incident med någon. Och det är extremt liksom jättehemskt.
Men är det bara kärnorna eller är det poppade popcorn, har jag inte fattat.
Alltså,
vet du det?
Jag kan inte svara på det.
Nej, jag förstår det.
Jag tror att i det fallet som pratar om, så tror jag att det var en popcornkärna, helt enkelt. Mm.
Ja, vi ska inte grotta in oss i popcornen.
Nej,
men det är ju väldigt gott med popcorn och det känns som ett bra fredagsmys.
Ja, men definitivt.
Om man det äter till och med vi hemma hos oss, kan tillägga.
Då kommer vi på hälsosynpunkt istället, för popcorn är jättebra.
Ja, men precis. Men jag försöker ju vara noga med till att inte hälla upp kärnorna om de ligger i botten.
Ja, det kan man göra för att inte förstöra tänderna om inte annat.
Mm.
Men det är ju så här då, de minsta barnen under ett år, man tror ju att de sätter i halsen varje gång de äter.
Mm.
För att det är ju så. Men de är ju också extremt duktiga på att reda ut det själva.
Mm.
Och man kan ge dem ett par sekunder att göra det.
Mm.
Och oftast då så löser det sig.
Har de kräkreflexen liksom längre upp än vad vi andra har? Små barn.
De har ju ett kortare luftrör. Och
ja,
kortare,
det är klart. Det blir liksom närmare alltihop.
Exakt. Mm. Ja, allting. Man har ju inte riktigt någon hals heller. Så det är ju ganska kort där.
Nej, det har de inte.
Så rent anatomiskt tror jag att man kan säga det.
Mm. Det är lite kortare vägar.
Ja. Men jag menar, i grunden är det så här. Sitt stilla och ät.
Mm.
Det är liksom grundregeln.
Mm.
Gör vi det, så då kommer inte det här att hända i samma utsträckning.
Nej.
Absolut inte. Vi skapar matro. Vi är liksom uppmärksamma på barnen när de äter. Så tror jag vi kommer väldigt långt.
Mm.
Mm. För att förebygga just att de ska sätta i halsen.
Mm. Och så får vi se hur länge jag skär korven på längden.
Ja, men precis. Du kanske slutar med det efter idag.
Ja, men precis. Vi får väl se. Men jag har ju också 2 4-åringar, så jag kan ju rättfärdiga det med
det. Exakt.
Är det någon andra tillfälle man behöver vara liksom extra uppmärksam, tänker jag? Vi pratade lite om barnkalas förut. Det känns ju som en så här typisk, där det är mycket barn och man liksom inte riktigt ser dem på samma sätt som man gör hemma. Man bara har sina egna barn hemma.
Nej,
precis. Det är andra sådana där tillfällen man ska vara lite mer uppmärksamma. Ja, men
jag tänker så här, egentligen alla sammanhang där det är mycket folk, liksom, man är på en fest eller en middag eller liksom ute någonstans och sådär, att liksom, det är lättare att släppa på reglerna när man inte är hemma eller när man liksom, eller glömmer bort eller man är distraherad av något annat. Så att i alla situationer så kommer man ju tillbaka till det här att liksom, mitt barn sitter ner och äter när det är vad vi än är liksom.
Och där kan man ju vara lite tuff också, tänker jag.
Alltså
så här, och inte bara såhär, alla andra springer runt så att då får mitt barn göra det också.
Nej, utan
våga
kanske
stå för vad, så här gör vi.
Ja, jag menar, det är bara att se på förskolan.
Mm.
Det är liksom nolltolerans och alla gör, de gör ju exakt som de är tillsagda.
Verkligen.
Och de har en rutin och de vet hur det ska vara. Och då det funkar ju på barn.
Mm.
Liksom, det är ju lite såhär masseffekten liksom. Se nu sitter
Ida
och äter, då kan du sitta också.
Ja, sitt ner och ät.
Men jag tänker annars, en så här typisk situation kanske är det här, men när man är på barnvagnspromenad och man ska ge ett mellis eller liksom, man tar en korv på vägen eller det är banan eller vad det är.
Vi tillbaka hos korven.
Ja, vi fuckar på korven. Korv med bröd. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och det är ju igen så där. Absolut, barnet sitter ju och äter då, men om man går runt i en barnvagn så rör ju sig barnvagnen. Mm. Det finns ju en risk för att det liksom gör att man sätter i halsen.
Och sitter man dessutom framåtvänt så ser man inte.
Då ser man inte och då har man inte uppmärksamheten där riktigt. Mm. Mm. Vi håller det där tror jag.
Ja, men det är väl lika bra. Ja. Vad kan jag mer göra då? För att liksom förbereda mig.
Ja.
Man kan till exempel gå en kurs.
Exakt. Det är väl ändå en viktig del tycker jag. Så här, att allt det som vi går igenom här, du och jag idag. Mm. Det handlar ju om att öva praktiskt. Att någonstans så ska man ju liksom få det här att sitta i muskelminnet, för att om olyckan är framme då slår liksom, då blir det ett stresspåslag och man har ingen aning om hur man reagerar när det blir liksom en stressad akut situation. Och enda sättet att förebygga det och att liksom ja, minska kanske den här ångestladdade biten med att vara rädd för att det ska hända, det är ju att öva så att man vet vad man gör om faran är framme. Så absolut, det är öva handgreppen helt enkelt. Så att det sitter i muskelminnet.
Mm. Det man känns lite tryggare då helt enkelt.
Ja, definitivt.
Jag tänker vi kanske ska prata lite om det här med när man ramlar och sådär också.
Mm.
Vad tror du om det?
Det gör vi.
Och det gör de ju ganska ofta, kan man väl säga. Liksom, finns det något man ska vara lite extra uppmärksam kring när de ramlar? Alltså någon kroppsdel man inte ska slå helst. Alltså jag tänker kanske huvud, men det kanske finns andra saker man ska vara lite så här uppmärksam kring.
Ja, men precis. Alltså i grunden så är ju, barn är ju aktiva små individer och det kommer att hända saker.
Det kan man säga.
Kring dem. Det gör ju det. Det vet både du och jag. Att liksom, det kan ju hända kanske två olika saker här när man utgår ifrån liksom, just barn ska ramla och slå sig. Det är ju antingen att man liksom slår upp ett ögonbryn och börjar blöda. Eller att man till exempel ramlar ner i en trappa. Tappar balansen högst upp och liksom börjar tumla ner och landar liksom längst ner i den här trappen. Det är två lite olika typer av scenarier. Ja. Vi tänker blödning eller vi tänker liksom fallskada, huvudskada.
Vi kan börja med trappan.
Ja, vi börjar med trappan, börjar med värsta. Ja, men då är det så här att ja, vad är det vi är rädda för egentligen?
Jag är ju rädd att de ska dö.
Ja, såklart.
Det är liksom det.
Ja,
ja, eller att de ska slå sig liksom illa på insidan som jag inte ser. Alltså så här, okej. Hon eller han trillade ner för trappan, hon gråter, har kanske inte svimmat. För det tänker jag kanske kan vara skillnad om man svimmar av eller inte. Och verkar liksom helt okej. Men behöver jag vara orolig ändå? Alltså kan de ha slagit sig på insidan på något sätt? Ska jag vara uppmärksam på något speciellt när de har trillat illa?
Liksom? Precis. Ja, men då är det så här att det är svåra med, om man nu tänker sig då att man är rädd för en blödning, en inre blödning någonstans, att något organ har liksom blivit skadat. Det är ju det att vi kan ju inte se hur det ser ut på insidan utifrån. Nej. Om det gäller hjärnan eller det är buken då till exempel.
Mm.
Men för att det ska bli liksom en skada så krävs det på något sätt inte bara att man snubblar. Okej, okay, man slår huvudet hårt i en sten.
Mm.
Absolut. Men det handlar ju om det här med hög energivåld.
Mm, okay.
Alltså det höga måste gå hastigheter.
Fort och vara hårt. Liksom.
Höga hastigheter eller höga fall.
Mm.
Trafikolycka, cykelolycka.
Mm.
Eller ett misshandel.
Mm.
Eller då till exempel trappan här. Att liksom ja, men ramlar ändå ganska högt ifrån. Rätt ner i marken.
Mm.
Och säg att det är då så här. Inget skrik det första som händer. Utan liksom börja med att vara avsvimmad och liksom risk för att ha slagit i huvudet. Absolut.
Mm. Mm. Då ringer man.
Då kommer man absolut vilja larma här.
Mm.
Och man kan ju lägga ihop liksom att, för att det man ska frågorna man ska ställa sig, det är ju det här. Hur högt var fallet?
Mm.
Vad landade barnet på? Var det klinkergolv eller en mjuk matta?
Mm. Ja, det är en viss skillnad. Ja. Mm.
Det är en viss skillnad. Svimmade barnet av i samband med fallet?
Just det, för det har varit min måttstock. Så här. Nej, men de har varit helt med och skrikit liksom hela tiden. Verkar fine, inte gör ont någonstans. Så här, okay.
Mm.
Det var högt, men det känns ändå som att de är okej.
Okay. Ja, och om vi har det då, skrikande barn men som ändå har ramlat ganska högt ifrån här.
Mm.
Då är det så att då får man istället tänka att man får hålla koll på lite andra tecken.
Mm. Vad är det för tecken?
Ja, precis. Allmäntillstånd är ju en sak.
Mm.
Uppför sig barnet på något sätt förvirrat.
Mm.
Kommer inte ihåg vad som hände.
Nej.
Eller avvikande beteende. Det kan ju vara lättare att bedöma på sitt eget barn.
Ja, men verkligen. Mm.
Börjar kräkas flera gånger efteråt. Skriker och kräk direkt.
Mm.
Absolut, det är väldigt vanligt att barn gör det.
Mm.
Men om det kommer upprepade kräkningar, till exempel.
Mm.
Mm. Du pratade ju om det här tidigare där med liksom fått något föremål i magen då, ramlat illa över en stol.
Ja, det där fick jag höra någon gång. Och sen dess blev jag lite nojig över det. Om de trillar liksom över ett styre på en cykel och får cykelstyret i magen eller över något hårt, inte vet jag, ja.
Ja.
Något hårt i magen helt enkelt.
Ja, exakt. Liksom. Någonting hårt i magen. Jag menar, om det gör ont, väldigt ont, eller man upplever tecken på, nu kommer vi in på ganska svåra saker, men liksom tecken på chock.
Mm.
Det är ju det som händer då, om vi har en blödning, oavsett invärtes eller ute, om det är en stor blödning, om man tappar mycket blod på något vis. Då blir det ju så här, då blir man kallsvettig, man blir yr. Man kan börja må illa, blek.
Det är egentligen, vi är tillbaka till så här sunt förnuft och barnets allmäntillstånd.
Verkligen.
Som i så mycket annat i det här föräldraskapet.
Verkligen.
Herregud.
Och jag menar, barn är ändå, de är aktiva, de är mjuka, alltså de kan ju ramla.
Ja, alltså ibland gånger undrar man liksom att du inte slog dig.
Ja,
de bara ställer sig, typ skakar av sig och springer vidare. Man bara, jag hade ju typ dött om jag hade gjort det där.
Ja, men det är ju så. Vi har inte den här smidiga, mjuka kroppen. Va? Så vi slår oss mycket värre än dem.
Vi spänner oss också. Det känns som att de är så mjuka på något vis.
Ja, okay. Ja men exakt.
Men om de blöder utvärtes då? Hur mycket, alltså ganska mycket kan man ju, känns det som att man kan fixa själv. Men när behöver man liksom hjälp?
Ja.
Och finns det några tips för att fixa själv?
Mm. Absolut, klart det gör.
Mm. Ja.
Nej, men man skiljer på stor och liten blödning.
Mm.
En stor blödning är ju om det är liksom någon form av pulsåder som har liksom, eller stort blodkärl.
Och vad har man sina pulsådrar förutom i handleden?
Ja, men då, det är ljumskar och det finns ju på armarna och halsen och sådär. Men jag tänker att stora blödningar hos barn, det är extremt ovanligt.
Mm.
Då ska man liksom röra sig i miljöer där det finns liksom farliga
väldigt
maskiner.
Starka, vassa saker.
Exakt, knivarna i köket möjligtvis då, men vi, liksom, barnen ska inte kunna nå dem helt enkelt. Men är det så att man har en stor blödning, då måste man ju direkt stoppa den.
Mm.
Så det är fingertryck, det betyder att man sätter fingrarna över där det blöder.
Mm.
Man lyfter den kroppsdel högt.
Mm.
Och sen så får man sätta något form av tryckförband.
Just det. Och dra åt
hur hårt ska man dra åt?
Alltså du ska ju inte stoppa cirkulationen i hela armen här, men du måste dra åt hårt för att du ska ha ett tryck på som gör att du tillfälligt kan stoppa den här blödningen.
Mm. Lagom helt enkelt.
Exakt. Ja. Och sen måste man liksom åtgärda det här på sjukhus.
Just det.
Ja. Mm. Är det en liten blödning, då pratar vi men en läpp som har slagits upp då. Det gör ju ont. Mm. Barnet skriker i hög energi.
Och det känns som att det är väldigt mycket blod.
Exakt, det ser ju mycket mer ut än där.
Visar de inte en spegel?
Mm. Nej, exakt. Men det jag brukar säga det här, det är ju det här att om jag är lugn så kommer mitt barn vara lite lugnare.
Mm.
Liksom, sätt någonting för. Avled med en Piggelin.
Ja.
Eller en bok.
Ja.
Läs en stund. Och sen, liksom, ska vi titta hur det ser ut nu? Kom så går vi och kollar.
Mm.
Du kan få tvätta själv.
Mm. Mm.
Och så kan man liksom lyfta här och kolla. Är det djupt? Känner jag mig orolig för att det här inte ska läka själv?
Mm.
Då får man liksom kort och gott ta sig till vårdcentralen eller någonstans. Om det känns som att det är ett djupt hack här.
Mm.
Men då ska man komma ihåg att i de flesta fall så tejpar de eller... Sy är inte så jättevanligt nu. Man kan också limma för att liksom få ett fint R.
Mm.
Som på sikt inte syns så mycket.
Nej.
Mm.
Vi har pratat jättelänge nu. Och jag kan prata om det här hur länge som helst.
Ja.
Men vi ska prata väldigt kort om det med huvudskador också. Jag tänkte kände som att vi inte riktigt hann prata klart om dem.
Nej.
Om de har slagit huvudet hårt.
Ja.
Vad är det vi är rädda för där? Och vad ska vi hålla utkik efter?
Ja, alltså det är ju... Jag tänker att de flesta
eller fått skulle... något hårt i huvudet.
Ja,
kan det också
precis.
Vara?
Absolut. Jag tänker att det första man tänker är så här, nej men att man är rädd ska vara hjärnskakning.
Mm.
Hjärnskakning säger ju ingenting som är farligt.
Nej.
Det man är orolig för, det är ju fortfarande det här med att det ska vara en blödning i hjärnan, helt enkelt. Eller en svullnad på hjärnan.
Mm.
Mm, för då påverkar ju det, helt enkelt. Än en gång, svårt att bedöma det som inte syns.
Mm.
Men och igen hamnar vi där då att om vi har ett barn som är vaket och liksom ändå hämtar sig efter det här så får man kolla på allmäntillståndet. Är det ett barn som svimmar av och uppför sig kanske då förvirrat eller minns inte vad som hände, kräks upprepade gånger. Ja, men då
söker man.
Då söker man absolut.
Jag har hört rykte, är det här bula eller inte bula? Är det bra att få bulor?
Nej, men bulor är ju en reaktion där ett ytligt blodkärl har gått sönder. Och under huden då så samlar ju sig det här blodet och skapar liksom en bula. Det är blod som liksom ligger ytligt.
För det här, båda mina söner har trillat i vårat stengolv i hallen.
Ja.
Alltså när de var lite yngre. Och fått såna enorma bulor. Ja. Alltså så här, så att det ser helt absurt ut. Och så känner man så här, är det här bra? Eller, ja. Men det har ju gått bra. De har ju varit helt okej. Liksom. Sen har ju bulorna gått ner.
De gör ju det. Mm. Och det försvinner ju. Men det ser ju förfärligt ut. Och den här,
men det gör i sig ingenting om de mår bra.
Nej, precis. Det där är ju, och där ser du ju att det är en blödning.
Ja, men precis. Och då tänker jag att det är bättre att den går lite utåt än... inåt.
Definitivt.
Min lekmanna tanke i alla fall.
Det låter helt rimligt.
Ja, men vad bra. Vi ska snart avsluta. Du ska få berätta lite mer om kurserna och sådär. Men jag tänker först, det här med handsprit, det är ju en så stor fråga. Så jag tänker, jag måste ändå passa på när vi ändå sitter här.
Mm.
Hur ska man resonera kring denna handsprit?
Ja.
Det finns ju sen som två läger. Det är lite som vaccinationer.
Handsprit eller inte.
Ja. Och en del säger, nej men folk är bara nojiga och det är bara på sjukhus man kanske behöver den och sådär.
Ja, precis.
Har den någon plats i våra hem?
Ja, alltså många sjukdomar som sprids, det är ju genom kontakt med händerna, helt enkelt. Och att genom att tvätta händerna med tvål och vatten så undviker du ju själv att bli sjuk, helt enkelt.
Mm.
Och om du redan är sjuk så smittar du inte andra då.
Nej.
Så att handtvätt är ju jätteviktigt. Handspriten däremot, den hjälper ju mot vissa bakterier och vissa virus, absolut. Men inte mot alla. Det är alltså en begränsad effekt mot men virus som till exempel magsjuka.
Det som man helst vill hålla sig borta
från.
Ja,
det är liksom tyvärr så att det är inte handspriten som kommer att hindra från att du
damn
får
it. Nej.
Det. Så att det kanske är ett otydligt svar, men det viktigaste, tänker jag, det är att tvätta händerna med tvål och vatten.
Mm.
Inte blanda handdukar, om det går. På förskolan har de ju pappershanddukar.
Mm.
Oftast i alla fall. Jag tycker inte att de ska ha egna handdukar.
Nej.
Det är ju, miljömässigt förstår jag det precis. Men just liksom ur hygiensynpunkt så liksom, är det ju sånt som gör att det
sprids.
Ja.
Mm.
Handspriten ska i så fall vara ett komplement till tvål och vatten.
Just det. Men om jag har ett barn som... nu blev det egen sak igen här.
Mm.
Det är ofta det i den här podden.
Ja.
Om jag har barn som inte gillar att tvätta med, eller tvätta händerna alls helst.
Mm.
Men så här, okej, men då tänker jag tvätta utan tvål.
Ja, precis. Mm. Men,
kan de ta lite sprit efteråt då? Så har jag liksom rättfärdighet att de inte tvättar med tvål. Eller ska jag bara...
Ja, alltså du gör ju så gott du kan här, hoppas jag. Och
det gör jag faktiskt.
Ja, precis. Jag brukar tänka så här att då får man göra någonting roligt av det här. Barn älskar att leka.
Mm.
Så liksom in med, ja men, då sjunger vi en sång medan vi tvättar händerna. Och den som löddrar mest vinner.
Tålamodet har inte jag, Sara. Men okej, jag fattar principen.
Okej, hoppa sången. Men tänk så här, okej, vi tvättar händerna samtidigt.
Mm.
Jag räknar till 30. Och då ska vi se vem som har mest lödder på fingrarna.
Mm.
Mest lödder vinner och får bestämma vad vi ska göra sen. Ja. Eller någonting.
Eller något. Jag får hitta på något kring det där.
Ja, liksom. Mm.
Men ibland rättfärdigare det här då med att de säger, okej, men gnugga ordentligt med vatten. För ja. Då har du i alla fall liksom.
Precis.
Och så får du ta ett sprit efteråt.
Det är ju det här att liksom synlig smuts när man har varit på toa, när man kommer och har varit utomhus.
Mm.
Innan man ska laga mat eller äta till exempel. Att man ska tvätta. Och man säger ju faktiskt... tvål och vatten.
Mm.
För att få bort smutset så behöver man den här tvålen.
Jag jobbar vidare på detta.
Ja,
men då vet jag.
Lycka till.
Men, ja, tack. Nej, men just de här både toabesöken och när man kommer hem. Komma hem är av något sätt lättare än när man är, efter man har varit på toaletten. Det är helt obegripligt för mig att man inte vill tvätta händerna när man är på toa. Men det...
Nej, men det är ju en barngrej det här. Det är lite knepigt alltså. Mm.
Ja. Men nu är det ju också så här att det är jättekul tycker jag att vi fick tid att prata med varandra.
Mm.
Men det är ju också så här, om man känner nu så här, shit, jag behöver verkligen lära mig mer om det här.
Mm.
Då har ju ni jättefina kurser. Och dessutom, om man lyssnar och gillar Life with Kids, så får man ju en jättefin rabatt nu också.
Ja.
Så nu får du berätta lite om kurserna och rabatten.
Ja,
sen ska vi avsluta.
Ja, nej men precis. Alltså vi håller då, våran kurs heter en livsviktig kurs.
Det är precis vad det
är. Livsviktig, helt enkelt. Och det är en heltäckande kurs i hjärt- och lungräddning. Det är luftvägsstopp och det är akuta sjukdomsolycksfall.
Som vi liksom det är lite som vi har varit inne på, fast inte hjärt- och lungräddningen.
Nej, men precis.
Mm.
Och det som är skillnaden från här idag, det är ju att du får öva praktiskt. Du får liksom övningsdockor, vi lägger mycket tid på praktisk träning.
Så att det sätter sig i det där muskelminnet.
Precis. Mm. Och du får också med ditt material sen. Så att du liksom kan ta med dig hem och liksom påminna dig själv om hur var det nu och hur skulle jag göra. Och när du har gjort det här så kommer du känna dig så mycket tryggare. Med liksom att amen, jag vet vad jag ska göra. Jag är förberedd.
Mm.
Och ja, det gör ju all skillnad i världen tycker jag.
Ja, jo, men jag håller med.
Den här kursen finns både som fysisk kurs.
Mm.
Då har vi öppna kurstillfällen. I Stockholm, Göteborg, även i Uppsala och vi hoppas komma igång ordentligt i Malmö också.
Mm.
Men eftersom det liksom inte täcker hela Sverige här.
Nej, det gör det inte. Vi har glömt halva Sverige.
Ja, men precis.
Lite drygt. Eller glömt och glömt, men...
Ja, men precis. Och förfrågningarna har verkligen kommit in från alla delar av landet. Alla vill ha kurs. Så då har vi skapat en webbkurs helt enkelt.
Mm.
Så en livsviktig kurs blev en livsviktig webbkurs.
Ja.
Och då är det samma innehåll, det är samma kvalitet på kursen. Men du gör den hemma. Du får hem övningsdockor som du sen får behålla.
Men oj, vad lyxigt.
Och så har du tillgång till det här materialet under en längre period.
Mm.
Så att du kan liksom repetera flera gånger. Du kan bjuda in farmor och barnvakten och liksom göra det här ordentligt.
Fantastiskt.
Och sen repetera det längre fram. Ja, men det är väldigt bra.
Mm. Jag vet att vi tränade på något stort gosedjur hemma efter vi hade gått kurs.
Ja. Bättre än ingenting alls. Ja. Ja.
De hade lite svårt där med bröstben och sådär. Men,
ja, det är lite svårt att känna kanske.
Ja. Förlåt.
Ja, men det här, så det här är två jättebra. Det är verkligen, jag tänker det är en investering för livet att göra det här. Och
få den tryggheten. Liksom.
Ha tryggheten för sig själv och sina barn men också en samhällsnytta tycker jag. Liksom, att man kan hjälpa varandra.
Mm. Och vill man då kolla vad kurserna finns, då går man in på lifeinmind.se.
se. Ja. Skriver man snedstreck en livsviktig kurs så kommer man direkt till den sidan. Ja. Och en länk vidare om det är just webbkurs som man är intresserad av.
Just det.
Mm. Och erbjudandet som vi ger då till lyssnarna här, det är 20% på alla våra kurser.
Det är jättebra.
Så att där kan man gå in och välja och vraka helt enkelt. Mm. Boka in sig på en fysisk kurs eller gå in och kika på webbkursen.
Mm. Och då uppger man koden Life with Kids.
Precis.
När man bokar.
Ja.
Mm. Superbra ju. Mm. Men tack Sara, jag tycker att jag har fått fräscha upp mina kunskaper och fått en del nya. Och jag tror att fler har fått idag.
Ja men jättehärligt.
Så tack snälla för att vi fick prata ihop oss lite grann om
det här. Men tack för att jag fick komma. Jättekul.
Det var jättekul.
Ja.
Och vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema. Ha det bra till dess. Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.